Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com/ACAST. That's Burrow.com/ACAST. Burrow.com/ACAST.
Previously on Sporthuset.
Pumpa in pengar i lerduva. Så står man där och tittar på någon jävla segel som åker förbi, så blir man ju skogstokig över att man är ytterligare 10 minuter försenad.
Sporthuset. Är det finns ingen som kan prata med sån självklarhet som Backe kan. Velodromcykling.
Ja, det är ju en fullständigt menlös
Sporthuset, 100% sport plus lite Beach Boys och som vi brukar säga mycket, mycket mer. Jag heter Björn Alvefelt, Jens Fjällström, hallå där.
Hej.
Hur har veckan varit?
Den har ju varit väldigt bra tycker jag. Ja. Jag är harmonisk.
Harmonisk, vad bra. Velodromcykling, gillar du sporten mer idag än vad du gjorde för exakt en vecka sedan?
Skojar du? Ja. Alltså det är, ja men allvarligt, titta närmare på en sport och helt plötsligt så ser man ju sidor man aldrig har sett tidigare. Så det har gjort mig gott att få se lite velodromcykling.
Vi avslutar dagens program med att Jens kärleksbombar velodromcykling. Lasse har ju redan sagt att det är en citat helt menlös sport.
Man kan ju säga att det är ensidig kan jag tycka att den är. Apropå att du hittar andra sidor, så det ska bli oerhört spännande att följa Jens dragning.
Vi kan använda dig som... Ja, testmaterial här. Om du tycker att det är en bra sport efter att vi har avslutat dagens inspelning, då har Jens lyckats med sitt uppdrag.
Enig.
Tommy Åström, hallå.
Ja, hallå där.
Du är vår satellitredaktion idag. Vad befinner du dig på för exotisk plats på jorden?
Jag är ju på väg till Peking. Resan har i princip startat. Friidrotts-VM väntar. Jag brukar ju stänga augusti varje år med friidrott. Faktiskt alla augusti månader sedan 1997. Stänger igen och bara sysslar med friidrott. Så blir det nu också. Friidrotts-VM på Radiosporten.
Det är din kräftskiva kan man säga.
Ja, men det här är ju, ja, det är ju det bästa jag vet. Så att jag är ju uppe i varv.
Medaljhjältar, kommer vi höra talas om det?
Vi kommer höra talas om till exempel en finalhjälte kanske. Som Andreas Almgren, som helt sensationellt är den första svenska manliga löparen som går till final på en medeldistansfinal på ett världsmästerskap. Såna grejer i en världskonkurrensidrott.
Ja, men alltså, ja, härligt att vi får prata om det, men kan vi inte prata om Justin Gatlin och Usain Bolt som hela världen gör?
Den onde mot
känns den gode. Känns inte det lite bättre att få snacka om det som hela världen gör än en svensk finalplats?
Ja, men 800 meter är stort alltså.
När drar detta igång, Tommy? För vi publicerar ju på torsdag. Har det hunnit hända någonting då?
Redan? Nej, lördag morgon. Så drar vi igång. Om det går att andas där. Det är en enorm smog sägs det. Så att det kommer inte bli så lätt för maratonlöparna som kommer igång ganska tidigt.
Nej, men jag är rätt tvärsäker på att de gör som de gjorde i Dalien där jag bodde. Där de hade en modefestival varje år. Och så sedan så veckan innan så förbjöd man alla att elda med kol. Mm. Och helt plötsligt vad som hade varit en ganska så mjölkig himmel blev helt plötsligt blå. Och jag kan ge mig tusan på att de gör något liknande i Peking. Så du kommer få se blå himmel och andningsbar luft.
Ja, det låter, jag vet de gjorde något liknande i OS 08 då. Det är fågelbot igen ju. Det var ju där som Usain Bolt kläcktes i fågelbot 2008. Och sen dess har han ju ägt 100 meter senare. Nu får vi se liksom om han om man kan fullfölja.
Tommy, du är lite av en Twitter-Nostradamus. Du förutsäger vad som kommer att ske. Så nu har vi oerhört höga krav på att det här kommer att slå in det du säger.
Du tänker på Angelica Bengtssons svenska rekord som jag tog 60 minuter innan hon hoppade.
Ja, det kändes som 2 minuter innan. Ja, det kändes också som att hon stod och värmde upp och så fick hon en liten, en liten push-notis i fickan.
Jag hade faktiskt lite insight från inhoppningen tack vare vår expert Mirosalar som alltid vet vad som ska hända i stavhopp.
Mm. Så man behöver inte följa dig på Twitter.
Man kan avbryta det hela efter inhoppningen med andra ord och så sedan så dela ut medaljerna.
Får man lyssna på radio fortfarande?
Ja, det går bra. Lasse, du har fått en egen hashtag i veckan. Hur känns det?
Har jag?
Ja.
Ja, jo, det var en omvälvande information.
Det gäller först att reda ut vad en hashtag är, va?
Jag ville se Lasses reaktion på det ordet innan.
Jag tror inte han mig du pratar med faktiskt.
Ja, förstår du någonting av det vi sa, Lasse?
Ja, men det betyder ju att det är ett särskilt ämne som har förknippats med. Jag har fått hashtag usel, eller?
Lasse, nej, nej, nej. Lasse är inte medlem i Twitter, heter hashtaggen.
Ja,
det har skapats en enorm opinion bakom att försöka få in dig på det spåret.
Ja, men det lycka till. Det är svårt för mig att få information eftersom jag inte är där.
Men i den där världen brukar man ju säga sådär, om det kommer 40 000 eller man säger en siffra, då går jag in på, då är jag med i Twitter. Mm. Hur många skulle så att säga behöva hashtagga dig för att du skulle säga att okej, jag går med?
Hur många följare har du?
23 000 någonting.
Ja, 46 000 då.
46 000. Vi frågar Twitter Nostradamus.
Tommy. Nästa vecka ska vi ha Lasse med. Nästa
och då kräver jag i och att alla som gör så också blir mina följare sen. För man, det är riktigt.
Det kommer ju gå av sig själv. Tommy, har du en förutspåelse om när Lasse kommer vara med i Twitter?
Han är väldigt principfast. Han har pratat om att det kommer ske tidigast 12 månader efter att jag gick in. Jag gick in för 10 dagar sedan. Så att det är risk för att det kommer dröja ungefär 11,5 månad.
Men 46 000.
Ja,
46 000.
Men det är,
ja, nu är det ju sagt, så att, nu är det sagt.
Det är bara en tidsfråga. Lasse, vi ser tillbaka på
ännu en vecka i Simors tjänst.
Ta oss med lite bakom kulisserna.
Det är ju allsvensk fotboll som gäller. Resande, det hör också till bilden. För oss var vi ju exempelvis i söndags på olika ställen. Jag hamnade bredvid domare Mohammed Al-Hakim på flyget. Han hade inte plats bredvid mig, men satte sig alldeles valfritt där. Och det är lite spännande att prata om domare. Han är ju denna västmanlänning, Irak födde Al-Hakim. Kanske en av de riktigt stora talangerna som svensk domarkår i fotboll plockar fram på bra länge. Och jag gläder mig att han har Peter Fröjdfeldt som sin mentor. Därför att Peter Fröjdfeldt nådde den nivån som domare att när han kom till exempelvis en stor snackad allsvensk derbyföreställning och man såg att det var Peter Fröjdfeldt som dömde, då blev känslan, det här blir kanon. Han kunde göra fel, han kunde komma tokigt in i situationer, han hanterade det alltid bra. Och han är mentor åt Al-Hakim som berättade ett par historier där just Peter Fröjdfeldt betytt mycket för honom. Och det är andra säsongen i allsvenskan för den här killen, första som internationell domare. Och han säger, jag vill inte bli proffsdomare som det är nu, det är viktigt att kombinera, han har ju ett yrke vid sidan om också, som är officer. Och då blir man ju lite orolig, därför att jag brukar oftast tycka att militär grundton och domarskap inte riktigt fungerar. Men det första han sa att han tar med sig från sitt yrke till domarskapet, det är kommunikationen. Mm. Förmågan att prata med andra människor. Då tänkte jag, this is the shit. Den här killen ska bli
skandal. Det är väl nästa Jonas Eriksson det där. Det är väl rätt många som är inne på det spåret. Han är 30 år och kanske redan nu börjar närma sig andra platsen i ligan bakom Jonas. Eller säger du, Jens?
Ja, jag håller Al-Hakim högt. Inte bara för den otroligt välansade skäggväxten. Ja, men det går nästan inte att undvika att titta på det. Och ögonbryn och allting.
Exakt.
För det är inte ett strå som ligger åt sidan. Men jag tycker ledarskapet i hans domarskap är jättebra. Och så tror jag han har en ganska bra temperament för att vara domare också. För man måste emellanåt kunna vara beredd att ta spontana utrop och viss kritik i de där situationerna. Och han har kyla och liksom lugn i de situationerna på ett väldigt bra sätt.
Han fick okej från Bosse Karlsson och Svenska Fotbollförbundet att starta en Facebook-sida. Då gjorde han det, för han ville berätta om lite grann bakom kulisserna, domarskapet och så vidare. Det är ganska spännande. Så dömde han IFK Norrköping AIK, missade en straffspark. Norrköping skulle haft en straff. Jan Andersson var jätteirriterad efteråt, Andreas Hjort, bla bla. Då skrev han det på Facebook.
Mm.
Jag missade en straff. Han erkände det. Och han berättade att det kom reaktioner från i princip hela världen. Han berättade om erbjudanden för intervjuer från Australien, USA, Qatar. Alla ville prata med honom. För att han är en fotbollsdomare som är mänsklig. Han erkänner att han gör fel och han gör det på Facebook. Det blev så omfattande så han berättade att jag skulle bli tvungen att anställa någon för att hantera min Facebook-sida. Bara på alla som ville prata med honom. Och han kände att jag klarade inte av att hantera det. Så det var därför han drog undan
det. Så, fascinerande figur. Det är så nu med Twitter. Mm. Du kommer behöva ha en hel stab runt dig.
Ja, jo. Jag känner mig verkligen så här uråldrig, placerad i, var kommer den här fossilen ifrån?
Vår devis är att allting som kan sägas av någon annan i ett annat forum, det behöver ju inte vi också säga. Så därför är mitt enda krav på er tre att när ni kommer hit och driver teser så måste de vara originella. Ni får varsin chans att plädera för er sak. Därefter är jag enfaldig och enväldig domare och säger vem som var mest originell. Och sen är det diskussionsklubb. Idag börjar Tommy Åström, din rubrik först.
Fotbollen närmar sig kung ishockey tack vare Östersund.
En minut från och med nu.
Jag säger att trots de här magiska publiksiffrorna som vi just nu upplever i fotbollssvenskans stormatcher, de är ju verkligen häftiga, så är Svenska Hockeyligan nummer ett som hela Sveriges elitidrott. I storstäderna är det ju lätt att tro att det här gamla begreppet kungfotboll fortfarande gäller, men allsvenskan är faktiskt en smalare produkt än Svenska Hockeyligan. Helt enkelt därför att det inte finns allsvensk fotboll norr om Sundsvall, det vill säga i princip halva Sverige utan allsvenskan. Elitishockeyn har ju spridningen Luleå i norr till Malmö i söder. Och trots liksom den här bultande hettan som vi har nu i storstäderna så vet vi i tv-branschen här att SHL säljer fler tv-abonnemang än allsvenskan. Och det är här Östersund kommer in i bilden. Östersunds fotbollsklubb, tvåa i Superettan, på väg upp. Ytterligare ett norrlandslag, dessutom norr om Sundsvall, för första gången på 20 år. Östersund till högsta serien, riktigt bra nyheter om allsvenskan ska börja engagera hela Sverige. Och inte bara den södra halvan.
Bra. Två sekunder kvar, men jag, istället så måste jag bara fråga, hur många mil i nord-sydlig riktning skiljer det mellan Sundsvall och Östersund?
Ja, det är ju 10 mil kanske. Men framförallt så kommer vi också in i mitt i, in the middle of Norrland.
Vi kollar med
och
facit.
Vi får ett till lag.
Alltså jag som är norrlänning, född och uppvuxen i Umeå, kan ju meddela att ungefär halva Sverige kvar ovanför Östersund. Mm. Så vi, men på god väg, eller en bit på väg kanske man skulle säga. Luleå, Umeå, ja.
Jens, din rubrik?
Tabellen ljuger.
Tabellen ljuger, den är bra. En minut från och med nu.
Man brukar ju säga att tabeller aldrig ljuger. Men jag skulle vilja säga att den gör det med jämna mellanrum i fotboll. Av den anledningen att fotboll som sport är avgörs med väldigt få mål. Med andra ord så finns det stor inverkan på slumpen, på tur och otur. Ett misstag kan avgöra rätt så mycket. Jämför till exempel tennis. Du måste vinna en herrans massa bollar för att vinna en match. Med andra ord vinner i större utsträckning den duktigare spelaren. Jämför basket. Du skjuter fler skott på en match. Väldigt många för att vinna en. Av samma anledning så vinner i större utsträckning rätt lag där. Två exempel, internationell fotboll från förra säsongen. Newcastle startade uselt. Men var de så dåliga verkligen? Nej, det var de inte. De hämtade sig och kom igen. Dortmund med Klopp låg på nedflyttningsplats. Så dåliga var de inte. Tabellen ljög och de kom tillbaka. Har vi ett par sådana exempel i allsvenskan också? Är Häcken ett sånt? Är Örebro ett sånt? Det vore bra om man hade fler sätt att mäta prestationer på än bara poäng och placering.
Där gick tiden ut med en anka. Vi återkommer till det ämnet eventuellt. Först ska Lasse få försöka ge sig in i leken här. Din rubrik först.
Rädda föreningsdemokratin.
Oh, nu blir det procentsatser i en minut från och med nu.
Riksidrottsförbundet som övervakar allsvensk idrott och driver allsvensk idrott, paraplyorganisationen, bildades 1903. Det är stadgar därifrån som fortfarande regerar i svensk idrott. Det innebär att det är årsmötena som avgör och på årsmötena går nästan ingen. Det innebär att precis vad som helst kan hända när en förening avhåller årsmöte. Det kommer 20 stycken från en svensexa och bestämmer sig för att den här klubben ska vi ta över. Tjofade rittan Lambo, så blir det. Fullständigt uppåt väggarna. Svensk riksidrott sitter 2015 och klarar inte av att hantera modern teknik. Då pratar jag inte bara om att ha Twitterkonton, ska jag säga. Det klaras av i USA och ha ett presidentval där man röstar med hjälp av en applikation. I svensk idrott så är det bara årsstämman som bestämmer. Jag vill se Björn Eriksson och Riksidrottsförbundets ordförande idag gå ut och tala om att från och med nu så är föreningsdemokrati en person och en röst. Vi röstar på applikation, vi röstar med bank-ID, vi ger oss till känna i de frågorna som svensk idrott behöver som grundläggande förutsättning för att räddas. Det är ett krav på Björn Eriksson och RF. Vakna, det är 2015.
Das Haus des Sports med Jens, Lasse und Tommy.
Tre bra ämnen, mest originellt, inte minst rubriken. Jens, återupprepa rubriken.
Tabellen ljuger.
Lasse, varsågod.
Ja, det gör det nog längs en resa, men över 30 omgångar så inbillar jag mig ändå att det är sanningen som kommer fram. Det är spännande tanke att hitta andra infallsvinklar som kan påverka, parametrar som kan påverka. Det finns ju sådana. Jag tänker till exempel på det ackumulerade varningssystemet som kan påverka helheten. Kom ihåg allsvenska finalen 2009 den 1 november i IFK Göteborg AIK. IFK fick Gustav Svensson som då var magiskt viktig för klubben och i stark form. Fick Gustav Svensson avstängd i den sista matchen och det hade en betydelse för matchens utgång, vågar jag påstå. Sen kanske AIK blir mästare ändå. Men alltså, det finns ju den typen av externa faktorer som möjligtvis lite grann påverkar. Men sett över många omgångar i en serie så är min uppfattning ändå att nej, men tabellen landar nog in det hela. Och trepoängssystemet, icke minst, talar för det. Missade straffsparkar, det är ingen bra grej om du ska bli mästare.
Jag tycker att det låter som en lite sån här tråkig inifrån idrotten förklaring när man är pressad av resultat. Man pratar med någon idrottare som säger, ska ni, jag menar, hoppa, vad är målsättningen? Är det som jag ska pyssla med i friidrott, är det att hoppa 2,35? Eller nej, jag pratar inte så mycket resultat, jag pratar mer i prestationer. Och att, jag menar, även om man såklart när man ska motivera sig själv kanske ska försöka hitta mätinstrument för bästa möjliga prestationer, så är det ju resultaten som är alena rådande och därmed tabellen. Eller vad säger du, Jens? Jag menar,
sett över tid så tror jag det blir så. Men det är därför tabellen kan ljuga i perioder. Och där är det så bra, eller viktigt tycker jag, att styrelserum och sånt som fattar beslut, ska vi behålla en tränare till exempel eller inte, har bättre underlag än bara tabellen att utgå ifrån. Och då skulle man kunna säga, ja men vi kan ju titta på bollinnehav och vi kan ju titta på avslut. Men jag tycker de bägge är trubbiga instrument för att egentligen se det. Men hade vi, så att man istället satt och såg på, okej, hur många vassa målchanser skapar vi varje match? Hur många släpper vi till? Där har du egentligen ett bättre instrument, för över tid så kommer det att ge bra resultat. Men tabellen kan ljuga, men det ljuger inte på samma sätt, tror jag. Och därför så är jag lite nyfiken just på att titta på fler sätt och mäta prestationen på.
Men du har ju en riktigt bra point där när det gäller, jag tänker det när man intervjuar allsvenska tränare till exempel just nu och ska försöka påvisa att det är saker som inte stämmer. Jag hade till exempel med Djurgården kan man rada upp en enorm lista med dålig statistik sen Haris Radetinac blev korsbandsskada. Det är ett smatterband av siffror. Men ändå är det som att det går liksom inte riktigt att bevisa att det verkligen har lett till att Djurgården spelar sämre. Så man skulle vilja ha ännu mer liksom statistikfaktorer och så som gör att man helt kan slå fast vad problemet är.
Jättebra sagt, jag håller med.
Vissa ämnen gillar ju inte klubbarna att prata om heller. Tar man upp det här med konstgräs kontra naturgräs med Elfsborg,
ja,
så blir ju oftast en hel del rätt så känsligt. Mycket synpunkter på det. Dock ställdes den frågan i söndag, så då vet jag att då svarar ju Haglund tydligt på det, så det är inte så. Men i supporterled och sånt där kan det ju vara känsligt, sånt som man vet har en negativ påverkan på lagets prestation. Men en sak som jag tycker man kan med tabell och ljuga eller inte, men jag tycker 0-0, inga poäng, det tycker jag är en bra brasiliansk idé.
Ja, de kör
1-7 ger oftast 0 poäng.
Får jag bryta in med en hockeyjämförelse? Vår vän Petter Rönnqvist, han sover ju med statistikböcker, han älskar det där. Han älskar ju någonting som heter Corsi, som är för krångligt för att förklara här och nu. Men det är lite det Jens är inne på. Hur mycket producerar ni framåt, oavsett om det leder till någonting eller inte, jämfört med det som ni släpper till bakåt? Och han sa ju redan i november, när Växjö låg ganska pyrt till, att de där kommer gå hur långt som helst.
Växjö blir vårens raket, sa han tidigt. Titta på hur många samlade anfall de kommer in i offensiv zon, så kallade entries, alltså när de kommer in i ordnad form i anfallszon. Det är så otroligt många sådana. Titta hur många skottförsök de har i skottsektorn. Alltså han kunde faktiskt titta in i kristallkulan tack vare den statistiken som finns inom ishockeyn, utvecklad i Nordamerika, men inte i fotbollen.
Där hänger vi inte riktigt med i fotbollen. Där kan vi rättare sagt utvecklas i fotbollen. Och det här är en jätteviktig grej för den mentala aspekten för de som håller på att utöva det. Det vill säga spelare. Att man vet att man är på rätt väg, istället för att inte veta om man är på rätt väg.
Vi har vår egen arbetsförmedling. Vi hittar nya jobb till folk som inte visste att de behövde ett. Och vem ska in var då? Börjar inte den här gången med det vi har planerat, Tommy. Vi återkommer till dig. Men på förekommande anledning, Jens, Mads Mikkelsen. Om du skulle få in honom i ett allsvenskt fotbollslag, vilket tycker du att han skulle passa bäst i?
Jag menar, han är ju redan inne i IFK Göteborg.
Enligt dig i alla fall, ja.
Vad är det som har hänt?
Ja, men det där, till börja med så har ju IFK Göteborg precis värvat in en finne som heter Rico Riski. Och det är ju jäkligt lätt att något I eller U åker till fel för eller efternamn. Så man har ju fullt tro med det när man går in i den matchen. Och så sedan så kommer då, och jag tänker då, han stavar ju Mats M-A-D-S. Och skåning, jag har ju bott i Malmö rätt länge, så vet jag ju lite grann hur man pratar danska i varje fall. Jag tänkte att jag ska nog försöka säga det lite danskt där med S. Något sånt då. Och då kändes det jäkligt konstigt att säga Allbäck efter det. Var på min hjärna hela tiden stoppa in Mikkelsen istället. Och det där blev ju liksom, det blev ett helsike, för jag hade ju bilder som jag skulle prata till och så dök det där namnet upp ett par gånger. Och det förstörde ju hela grejen, så jag blev ju till slut förbannad på mig själv där. Men jag har bett Lennartsson att be Mats Allbäck att byta efternamn. För att se om
jag har en liknande grej från en som kämpar rätt mycket med namnen när vi gjorde friidrott tillsammans slutet på 90-talet, Anders Gärderud. Olympisk mästare i tet som heter Hinder, numera expertkommentator på Sveriges Television. Han sa, när Wilson Kipketer skulle springa 800 meter, han var ju världsgårdinnehavare. Nu Wilson Kipketer, han är ju verkligen 800 meters löpningens svar på Michael Jackson. Michael Jackson? Jajamän.
Okej. Okay. Johnson.
Ja, det var Johnson där. Så det kan ju bli fel.
Ibland fastnar man.
Jag vill ha svar på min fråga. Var i vilket lag, eller hur skulle du matcha snarare Mats Mikkelsen? Han är ju 40 snart. Mellan 1,80 och 90 någonstans.
Ja, men han ser ju en lite så här stabbig target-spelare. En forward som man kan lyfta bollar mot, och han står och håller undan och bröstar ner och nickar ner. Något i den stilen kanske.
Alltså när vi var på väg från Arlanda igår så sa Tommy till mig, du såg hur de flödde någonstans, att Jens hade sagt Mats Mikkelsen, och då skrattade jag och sa, och då sa Tommy, ja men det är ju Danmarks motsvarighet till Mikael Persbrandt. Mm. Och då fick jag omedelbart kopplingen till Gunvald Larsson och Beck-filmerna. Och då är det i min bok helt okej att
säga. Och sen fortsatte diskussionen rätt länge.
Ja, vi återkommer till Persbrandt en annan gång, annars kommer Lasse aldrig att sluta prata om det. Tommy, du fick ju en uppgift att hitta ett nytt jobb till, eller rättare sagt, nu har inte Hasse Backe slutat hos oss på C-more.
Nej.
Han har bara skaffat ett jobb
Hasse
till.
Backinen.
Hasse Backinen har ju blivit förbundskapten. Vi hade ju nya jobbförslag till honom redan förra veckan, statsminister. Jag bara tänker på, vem i dagens fotbollsvärld skulle du vilja se som expert i framtiden i någon av kanalerna?
Utav de aktiva spelarna?
Eller tränarna? Ja.
Jag tar spelarsidan. Vi har ju scoutat rätt många genom åren. Inte minst du och jag, Lasse, och känt av intervjuer och sådär. Om det är spelare som helt enkelt har potential. En av dem var kanske Jens Fjällström en gång i tiden. Anders Svensson på senare tid. Sanne Lindström. Thomas Johansson. Mikael Renberg. Folk som man har pratat med och känner att men här är det någonting extra på gång som kan bli bra expertis. Hockey, där säger jag då framtiden. Nu tipsar ju alla andra kanaler då givetvis. Men vi är ju generösa här. Bröderna Kronvall. Niklas och Staffan Kronvall, de kommer bli ruskigt bra experter. Niklas som ju är den store NHL-spelaren, och Staffan som har spelat i Tre Kronor en hel del också. I fotbollen, Kim Källström kommer ju bli bra. Och en som jag tror väldigt mycket på, Henok Goitom i AIK. Han kommer säkert ha miljontals alternativ, men han är en given expert om han vill. Välkommen Henok!
Jag håller med. Jag har suttit i samma studio som Henok Goitom i samband med något EM, någon EM-sändning, och sa redan då, för då spelade han nere i Spanien någonstans, att här finns det någonting. Och det som kännetecknar, tycker jag, potentiella bra experter är i regel sådana som reflekterar över vad som sker runt omkring dem och inte bara vad som sker just dem. Det vill säga, de kan se samhandlingen med medspelare, men de kan också kika på vad det motståndarna håller på med lite grann. Har man haft det tankesättet under tiden man spelar, så har man ganska så bra potential att också kunna beskriva och sätta sig in i situationer efter man slutar lira och ger sig in i en expertkarriär. Och det tycker jag faktiskt Henok Goitom gör på ett väldigt bra sätt.
Integritet är ett nyckelord. Du måste kunna hålla en rak linje och stå för din åsikt och uppfattning oavsett vad som sägs i andra sammanhang. Förutom att du ska kunna mycket fotboll och ha en pedagogisk ådra att kunna förklara för mig som följer fotbollen, så att jag känner att ja, men där fick jag lite mer information. Aj, så kan det vara, så kan det vara. Så det är många delar i det. Men ofta är det svåraste för en expert att våga säga och stå fristående.
Säkert mot gamla kompisar och så, Lasse, också.
Exakt.
Tänker på Sanny, tycker jag gjort jättebra, Sanny Lindström, som spelade i Färjestad året efter började bevaka Svenska Hockeyligan för Simor med Färjestad. Och vi kan räkna med att han dels har fått mycket propåer, att han, det märks att han talar väl om Färjestad, samtidigt som han får minst lika mycket inifrån Karlstad, att du borde väl minsann vara lite schysst mot din gamla klubb. Att stå emot allt det där åt alla håll och kanter och bara behålla en objektiv ådra.
Din integriteten är ju avgörande i det perspektivet. Och sen också att, för det tror jag ofta kan vara så att en del får för sig att expertens roll är liksom att vara på fotbollens sida eller på hockeyns sida, beroende på vilken idrott det är nu då. Men det är inte så. Det är inte så att man ska försvara en idrott eller ett lag eller en position eller ett sätt att spela eller vad det är, utan det gäller ju att objektivt med integritet kunna förklara för folk varför det ser ut som det gör. Så det är omfattande stora bekymmer, framförallt i svenska ligan när det är så pass starkt känslosvall inblandat.
Sen kan jag känna själv sådär när man har bakgrund i två klubbar själv att, och jag har dessutom tränat mina egna barn i fotboll när de var mindre och sådär. Det blir någonting likadant. Alltså, man blir lite extra kritisk mot sina egna barn. Ställer lite högre krav på dem, för man vet på någon vänster att vad man skulle kunna få ur dem. Och så kan jag uppleva lite grann att jag känner när jag kommenterar och jobbar med till exempel Djurgården och Malmö FF.
Och jag menar, den är man ju så trött på att det kommer den här att när Jens säger någonting och så säger vi att IFK Göteborg är inblandat och berört. Och då sitter en blåvitt supporter eller en AIK-supporter och tänker att jaha, där sitter han som har spelat i Malmö och Djurgården. Vad kommer han tycka nu då? Han tycker ju absolut inte att det var något fel på den där Marcus Rosenberg-armbågen. Och så säger Jens att det där var ingen snygg armbåge, den var stygg, den ska Rosenberg. Jaha, ja, det klarar han i alla fall av att säga. Det var ju så himla uppenbart så det vore ju fan annars.
Men det där ämnet är ju
att betraktaren är så jäkla låst från början.
Det där ämnet är ju en egen 2-timmars podcast faktiskt. Vi kör ju inte riktigt med det formatet. Men vi ska kunna köra liksom 4 avsnitt i rad.
Får jag bara slänga in ett namn i den här centrifugen? Daniela Rundqvist, apropå hockey.
Bra. Det finns ju ingen, det är alldeles för få, måste harkla upp mig inför Peking här. Det finns ju inga kvinnor egentligen som på expertsidan när det gäller ishockeyn särskilt, men överhuvudtaget så handlar det om att det handlar ju mest om att man har tagit in journalister och så. Det vore roligt att få in fler före detta och spelare.
Du fick kärleksbomba förra veckan, Lasse. Vad är reglerna?
De är bra på det sättet att det krävs att man får inte vara negativ, utan du ska alltså vara positiv till det du pratar om, och du måste vara ärlig.
Precis.
Det vill säga, det du säger måste du verkligen mena, och därför är ju just dagens uppgift och uppdrag till Jens något alldeles så vansinnigt spännande, för här, mitt herrskap, här kommer vår blivande statsminister.
Ja. Vad händer om man bryter mot reglerna först?
Det blir ett jäkla liv, det buas här. Jag fick ett burop innan jag ens började på den gången.
Nu ska Jens Fjällström berätta varför velodromcykling är världens bästa sport.
En vinstlott var det. Ni känner väl alla till velodromcykling så tillvida. Man cyklar runt en oval bana med starkt doserade kurvor och det kan gå ruskigt fort. Golvet. Förnissat, alltså tänk ett trädäck, så vackert, så djupt bara det, där har vi liksom grunden i det hela. Sen finns det då, det finns lag och det finns individuella delar, och de är olika längd, de här tävlingarna som man cyklar på. Det jag har fallit pladask för är sprinten. Sprinten är ett varv där det avgörs, men det är 2 varvs lurpassande katt- och råttalek innan som är skithäftigt att följa. Där man vill inte vara först när det hela drar igång. Och jag ber er alla, knattra fram och ta fram era datorer. Googla upp OS i London och skriv Chris Hoy. Hör bara på namnet. Chris Hoy, en legendar inom velodromcyklingen. Som till och med har blivit adlad. Sir Chris Hoy i final mot, jag ryser, Se på mina armar. Maximilian, tysken Maximilian Levy. Det är ju liksom Rocky Balboa mot Ivan Drago. Det är den grejen vi har. Och de kollar på det avgörande hitet när de drar. Hur de lurpassar och lurpassar och lurpassar. Och sen är det en fullkomlig explosion när det här varvet drar igång. 70 km i timmen runt det här alltså. Jag måste säga, jag har lärt mig tycka om velodromcykling mycket mer än vad jag trodde att jag skulle kunna.
Bra, imponerande. Jag ska lova, jag ska titta på racet. Jag ska titta på racet.
Sir Chris Hoy.
Och namnet är ju imponerande. Att det är en cykel som är adlad, det tycker jag är briljant. Sir Hoy, det kan inte bli bättre. Men sen kan man ju komma med en del synpunkter ytterligare. Men Tommy alltså,
kanske vill. Man har ju minnesbild från sådana här bloopers att det var något mästerskap. Vilket var det egentligen? Var det ett OS? När de inte kom iväg från startpositionen.
Ja, grejen är ju den. De vill ju rulla igång så långsamt som möjligt. För att ingen vill vara först. Mm. Och då tror jag emellanåt, i och med att det är så doserat som det är, så kan de kana iväg, vilket du säger ju ganska roligt.
Man ramlar av liksom i startpositionen. Om det är någon som vet vilket mästerskap det var får de gärna höra av sig oss.
Nej, men det går ju, det går ju inte att ha en sport där det är oerhört avgörande att inte vara först.
Nej, men det går ju inte. Det går ju inte.
Men du, har de några bromsar?
Vad är det viktigaste i din sport? Du får ju absolut inte vara först.
Nej, men har några bromsar?
Jag tror inte de har några bromsar och jag tror inte de har några växlar heller, vilket gör att stegringen sker lite grann sådär successivt. Men du ska ju iväg på friidrotts-VM i Peking. Ja. Det här är cykelns 100-meters lopp.
Just det, nu börjar hända saker inom mig också.
Oerhörd respekt för alla elitidrottare som med en otrolig fokusering och en passion och helt dedikerat för framgång arbetar med sin, alltså det måste jag säga, det, och jag vill inte på något sätt att någon cykelentusiast eller velodromentusiast hör av sig till mig och säger att jag är en tomte för att jag inte har uppfattningen, ja det är i och för sig. Men med det sagt så, ja, det där varvet kan jag definitivt titta på med alltså jag har suttit som programledare för olympiska spel med Sveriges Radio många, många gånger och haft ögonen på tv-skärmarna, och då är det ju, det där varvet är häftigt alltså, det är ingen snack om det du beskriver, det var London också va?
Ja,
alltså herregud på hemmaplan och se, och dessutom England mot Tyskland, alltså det är sådana ingångsvärden i en sån, så att det blir ju liksom alldeles, det blir ju magiskt givetvis, köper det direkt, men
Men jag var på inomhus-VM var det väl i Frankrike, i Paris. Då heter ju arenan Stade Vélodrome. Som säger en del om sportens muskler i delar av Europa.
La maison de sport avec Le Jean, Lars et Tommy.
Dags att dra. Inte härifrån utan en ny lapp. Tommy, du är ju på annan ort så att Lasse, vill du vara behjälplig?
Jag kan ruska om den till Jens. Det är alltså en
viktig låda.
Ja, det är en otroligt ful låda sån där, ni vet, som har blivit, man har skickat någon mindre grej och så har den verkligen blivit utsatt för att kastas mellan väldigt många personer, men så har du Björn skrivit, tror det är du som har skrivit.
Ja, ja.
Viktig låda längs hela sidan och då blir den ju såklart kvar. Det är vita och det är gröna lappar. Kanske fördelat lika. Och nu kommer Jens att dra ett ämne. Är det va?
En sport som en sport. Tommy ska tycka den kommande veckan är den bästa sporten vi någonsin har upplevt.
Är du nöjd med en grön lapp?
Det blev så.
Ja, jag är lite stressad där i friidrottsförberedelserna. Så jag hoppas att det är något som ligger min nära in till hjärtat redan från scratch.
Jag är ledsen, men jag kommer inte att kunna gå dig till möte så mycket på det, tror jag. Vad sägs om roller derby?
Roller derby?
Ja. Jag tror det är ett lagvis i varje fall man kör och så sen cyklar man eller åker man skridskor med såna här, inte inlines utan såna med fyra hjul.
Ja, just det.
Och så sen är det ganska tuffa tag,
ja, lite kontakt,
man får tackla och greja där. Ja, det där kommer du att kunna spinna igång på, tror jag.
Alla roller derby entusiaster kan höra av sig till Tommy på Twitter. Det kan man inte till Lasse fortfarande, men han har en hashtag som är Lasse är inte medlem i Twitter. Där kan man höra av sig också.
46 000 med, som dyker upp där, lovar jag ju att hoppa med.
Precis.
Mm. Du skulle sagt 146.
Mm. Och jag inser det nu, jag ser det på
men alltså när det är som dyker upp där, vad menar du exakt då?
Ja, som skriver så att det blir registrerat så man kan räkna. Jag vet inte riktigt hur hashtag-systemet fungerar. Mm.
Tommy, känns det okej?
Okay? Roller derby, ja.
Let's be.
Sporthuset har ju numera ett Twitterkonto som heter Sporthuset. Där har vi lagt ut lite trevare för att se vilka ämnen vi pratar om som ni går igång på. Och ja, fridlyst de allsvenska fotbollsdomarna, inte något jättestort engagemang. Vi är trötta på medaljer, inte något jättestort engagemang. Tommy tipsar om Beach Boys, oj vad folk tyckte det var viktigt. Så nu är det dags igen. Ska vi först sammanfatta reaktionerna på Heroes and Villains?
Ett mästerverk, det verkar ju alla överens om. Precis som Good Vibrations, liksom i andra halvan av 60-talet där när Beach Boys och Brian Wilson tog klivet in i ett område som man inte trodde fanns.
Och vart tar vi oss iväg idag?
Vi tar oss till In My Room, låten från 1963. Det passar bra, det har varit premiär på svenska biografer nu för Love and Mercy som är en film, gå gärna att se på den, som handlar om Brian Wilson och hans enormt jobbiga liv och genialiska liv som popartist, där han låg väl i sängen ett helt decennium och bara mådde dåligt, men har ändå lyckats komma tillbaka på ålderns höst. Och hans pappa satte enorma krav på honom, apropå idrott och så. Jag tänker på systrarna Williams och sådär, med en pappa som pressar och pressar och pressar. Och han hade ju en sån pappa, Brian Wilson, så han mådde ju väldigt dåligt ofta när han skulle göra sina skapelser. In My Room handlar om att han gick in i sitt rum och där fick han trygghet och lugn från sin pappa. Now it's dark and I'm alone, but I won't be afraid in my room.
Lyssna på den till nästa vecka. Vi har tyvärr inte rättigheter att spela den här, men köp den på vinyl eller någonting och spela den för dig själv. Vi ses om en vecka igen och hörs framförallt.
Gärna. Lycka till i Peking.
Tack för det.
Verkligen.
This podcast is produced by House of Sports. For Seymour. Hosted by Bjorn Olava Reflefelt. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care.